Hallå,
hallå.
Jag sänker lite.
Och det är jag det är som är programledare idag.
Just det.
Då ska vi se här. Och jag säger hej och välkomna alla kompisar till Della Arte.
Hej.
Sverige, vad sa du?
Jag sa bara hej, förlåt.
Ja, hej, förlåt. Ja.
Gud,
det
är
hej, jag Jonathan, som... säger jag då. Då rycker vi skynket och berättar att det är Jonathan Unge som Jakob Svensson har med mig. Det här är Sveriges enda renodlade kulturpodd. Och vi gör den jag från Studio Holken i Stockholm och du från ditt hem i Malmö.
Jajamensan.
Ett spatiösa hem.
Ett spatiöst är det. Det är högt i tak, det är stuckatur. Det är genomgång.
Ja, är det så? Man kan gå igenom det. Ja.
Ja, det är ett covidfritt hem.
Ja, skönt.
Mm. Jag testade mig precis idag.
Om man har covid får man inte komma hem till dig?
Nej, då får man gå någon annanstans. Det finns covidhem, det kallas sjukhus.
Ja, så är det. Det är, visst har du någon, vad heter det, en solfjädersplanlösning?
Ja.
Så är det, ja. Den är inte, ja. Detta om ditt hem... nu är jag mest sugen på att få höra vad som hänt sen sist.
Vad har hänt sen sist? Jag har efter mycket om och men och flera månaders löfte.
Ja.
Alltså månader av löften.
Ja.
I månader har jag lovat.
Samma sak.
Samma sak.
Om igen.
Ja. Om igen. Gång på gång.
Vad kan det vara?
Tätt i följd. Och nu igår då så gjorde jag det. Jag införlivade
löftet.
Jag tvättade.
Ja, så det var ett löfte mycket du riktat mot dig själv?
Nej, framförallt var det riktat till min dotter.
Ja, okej.
Okay. Hon har ju inte haft rena kläder på 6 månader.
Hon har inte, men inte du heller va?
Nej, men jag har så mycket kläder.
Mm. Just det, barn har inte så mycket kläder,
nej. Nej, jag har hur mycket kläder som helst.
Det är ett jättevanligt inslag i min vardag. Leta efter barnstrumpor.
Ja, för de har typ två
par.
Har
inte så många barnstrumpor.
Nej.
Kanske fyra.
Fyra stycken och två är borta.
Ja, så ett par. Det är konstigt att barn inte har så mycket kläder.
Nej, det är konstigt att de är så dåligt ekiperade.
För de smutsar ju ner sig väldigt mycket barn om man jämför med vuxna.
De, alltså det är några som borde ha mycket kläder så är det ju barn.
Fördelen är att deras svett luktar inte äckligt men de smutsar, smutsen kommer utifrån på ett annat sätt.
Ja, precis.
Synbar smuts.
Men hur som helst så gick jag och tvättade och med, gick och tvättade så menade att jag fyllde två sopsäckar och gick ner till min tvätteria.
Alltså. Och det är inte vad du kallar tvättstugan i er källare?
Nej, det hade varit. Det hade varit. Jag vet att jag brukar kalla min lägenhet för våningen.
Ja.
Men jag har inte gått så långt att jag kallar min tvättstuga för tvätterien.
Men om du har en tvättstuga. Jag antar att du inte har en tvättmaskin i din lägenhet.
Nej.
Det är annars ett bra knep för att få lite tvättat, skulle jag säga.
Att gå ner i tvättstugan?
Nej, att ha en tvättmaskin.
Jo, absolut med det. Då kan ju, jag skulle kunna, det är väl ett väldigt bra sätt för mig att dricka smoothie, att ha en Jew and the Juice i lägenheten.
Ja, så kan man... att bara ha en tvätterska anställd. Ja. Jo, men jag menar att det är inte så långt borta för en kille som dig att ha en tvättmaskin.
Varför har du inte ett apotek i lägenheten? Så behöver du inte skicka ner ditt barn och köpa antigentest.
All right.
Oh, gud.
Men varför går du till en tvätteria istället för din tvättstuga?
Man ska aldrig ta upp något med dig för man får råd man inte vill ha.
Det jobbiga med att tvätta är ju själva släpandet av tvätten ner.
Absolut.
Knuffandet in i tvättmaskinen som du då städslat en invandrare att göra.
Nej. Hur som helst så kommer jag in då på tvätterian med de här två jättelika säckarna och så säger jag som man alltid brukar göra, här kommer jag med skatteåterbäringen.
Ja, det uppskattar jag mycket och säkert den här.
Jag uppskattar det och damen visar i alla fall inget annat än att hon uppskattar det.
Nej.
Vilket du tycker är väldigt snyggt.
Men när hon bär iväg säckarna, du skriker inte vakter, de smiter med allt mitt guld.
Nej, det borde jag gjort. Fått henne arresterat som en kul grej. Ja. Men jag tänker lite på För jag vet att när jag gjorde det här första gången så var det precis, det var under covid och de hade inte haft något, för alla liksom, de levde mycket på hotell och sånt, men det fanns ju inga som bodde på hotell så ingenting blev ju smutsigt.
Ja, just det.
Så när jag kom där med mina fyra stora påsar så blev de så himla glada. Mm. Och då kände jag mig alltid som, då kände jag mig lite som Jan Guillou som alltid kom en gång om året till Nordstedt. Så gick han in på Nordstedt och så bara så dunkade han ett manus på receptionen och sa han, här kommer jag och räddar er bokföring. Eller, så här, eller årsresultatet. Eller så. Ja,
gud vad nöjd han var med det.
Ja, jättenöjd var han. Jag ska bara stänga av min... ett ex håller på ringer. Ah. Jag har inte tid att tala med henne.
Nej.
Vad ska jag säga för någonting? Jo, när jag står där på tvätterierna. Jag kommer in där. Jag har sagt det där. Vad fan? Dalia, kan du svara?
Du vet ju vem som ringer. Ja.
Dalia, kan du svara? Hon kan svara på sin egen telefon i alla fall. Okej, okay. Jag kommer in på tvätterian. Jag har sagt det där roliga. Det är alltså jag, hon som har den. Och så står det en man där som precis har avslutat sitt ärende.
Ja.
Då vänder han sig mig och tittar väldigt länge på mig. Mm. Och sen så säger han så här. Får jag berätta en pikant historia?
Tack gärna, säger man då, va?
Ja, tack jättegärna. Den börjar lite omständigt. Mm. Så här säger han. Min mor var lärare åt Anna Lind. Sen ändrar han sig och säger nej till Ann Linde.
Okej.
Okay. Heter hon så? Vår utrikesminister.
Hon som är något, ja. Ann Linde heter hon, va?
Ja, vår utrikesminister.
Så heter hon.
Ja, jag gör podd! Och sen i alla fall så sa han lite lustigt. Hon har i dagarna åkt till Israel.
Mm.
Alltså Ann Linda.
Ja.
Och då sa vi både, det kanske har något med det här med att hon haft den här förintelsekonferensen. Och så nickade alla. Ja, det var väldigt lustigt, sa hon. Vilket, och sen förstår du.
Är det lustigt?
Ja, det var lustigt.
Ännu inte pikant.
Men... inte ännu pikant. Sen skedde någonting väldigt intressant.
Ja.
För samma dag som Ann Linde, min mammas före detta student, åker till Israel,
ja,
så får jag ett paket från Israel.
Nu är det lite pikant.
Mm.
Det är ingen superkoppling ändå. Alltså, hans mammas gamla student har åkt.
Jag ska säga att det är det där var bara en grej som han la in. Det där att hans mamma hade varit lärare åt Ann Linde. Ann Linde har egentligen nästan inte något med det här att göra. Men hur som helst, och speciellt inte hans mamma.
Mm.
Paketet innehöll den tyska, hur ska jag säga, erotiska film jag beställt.
Okej, nu blev det pikant.
Nu blev det pikant. Och sen, och för att göra det extra pikant så är det, hur ska jag säga, nazism-fetischism.
Oj. Det var inte bara det att han beställt en porrfilm, utan Nej. Det var också en extra skamlig
porrfilm.
Alltså, för jag tycker bara att ha beställt en tysk porrfilm från Israel.
Mm.
Redan där tycker jag är... alltså man måste inte säga det till alla. Om man har,
grejen är att han visste inte att det skulle komma från Israel. Och det var det som han tyckte var så himla pikant. För att han hade beställt, som han sa, en piratkopierad tysk porrfilm. Dubbad till italienska.
Mm-hmm.
Hittills allt normalt enligt honom.
Ja.
Och sen blir han då så häpen då den kommer ett paket från Israel då, av alla ställen. Jag tror att han sa att den hette Studio Kitty.
Okej.
Okay. Och den utspelar sig på den största bordellen i Berlin, där nazister plågar judinnor.
Och det hade han beställt och stod för så himla mycket.
Men också att den var piratkopierad. Alltså, vem beställer?
Men man tycker att det redan var ganska sliskigt. Så finns det liksom ytterligare... jag säger inte att det är den värsta nivån. Att ett brott har begåtts. Men det är en pikant detalj att den också är pirat.
Ja. Och då kommer den alltså från Israel. Och vet du vad? Det blir ännu lustigare. För den skickades från orten Netanyahu.
Nej, men det var den minst pikanta detaljen, tycker jag.
Jag sa också att, var det inte Natanja?
Ja. Inte heller särskilt bekant.
Nej, Men jag tror inte att det finns ett ställe som heter Netanyahu. Ja. Det men finns inget ställe som heter Netanyahu. Det är så, alltså, det vore ju oerhört pikant. Ja. Om han hade beställt en tysk nazistfetischist, eller vet du, porrfilm, ja, från Netanyahu.
Från liksom...
alltså från Benjamin.
Då hade det varit så fruktansvärt
hade
det varit, pikant.
Hade det varit pikant. Samtidigt då som hans mammas före detta student, ja, och elev Ann Linde var i Israel.
I alltså, Israel, ja.
Hade det varit pikant.
Det är inte ett pikant sammanträffande.
Det, det knackar på Netanyahus kontor. Han bara, vad är det? Ann Linde är här. Vänta, bara, jag ska bara posta ett brev.
Men nu, alltså, frågan som infinner sig,
ja,
jag måste fråga är, visste han vem du var?
Så här, jag vill inte på något sätt låta mitt ego svälla över.
Nej,
men jag tycker att det vore lite konstigt,
ja,
om han borde ha sett mig och tänkt, han vet ju vad med det är. Jag, ja, vet att han skulle uppskatta det här.
Eller, lite väl kontextlöst om man inte vet att du är jude.
Ja, jag tycker det. Och jag tycker, för det annars tycker jag att det var, annars hade jag nog tyckt att det varit lite gränslöst. Som man ska vara ärlig.
Jag tycker ändå att det var gränslöst.
Du, det var gränslöst ändå.
Även om man aldrig hade berättat det här för någon människa, så tycker, ja, jag att det är gränslöst på ett sätt som jag inte kan acceptera.
Men under kan jag också vara att det är någon sorts konstig liksom, liten fetisch utan jag var, att han alltid tar med folk som kommer dit och så bara, kom, följ med mig, vi ska bara posta ett brev. Och bara, sen ger han brevet till Ann Linde. Bara, här, du lägger i det.
Kan du posta det?
Kan du posta det? Och så går han och hem liksom och njuter av den här dumma svensken. Förstod inte hon förstod inte att hon postade iväg en tyskdubbad, italienskdubbad tysk nazistporrfilm.
Men tänk att Netanyahu sitter där med två VHS-spelare då.
Ja.
Det är så himla segt jobb, tänker jag, att piratkopiera filmer på det sättet.
Men låter det precis som någonting som Netanyahu skulle göra?
Jag tycker det
finns något väldigt så här omständigt och snålt. Jag tror han tjänar liksom 25 kronor på det. Något sånt här.
Ja.
Han tjänar så oerhört lite på det.
Jag känner inte Netanyahu alls. Jag tycker det är lite off-brand ändå.
Jag tror att Netanyahus fru vet om det här och inte glad för det. Och en gång om året så tar han med henne och bjuder henne på fika. Och så lutar han sig tillbaka och säger, tyckte du om dina våfflor? Och då får ju frun erkänna att det gör han. Och säger han, det är den tyska nazistfilmen som betalar för det här kalaset, ska du veta. Då får han tyst på henne, du.
Ja.
Ja, det är det som
otrolig historia, för att säga. Ja,
verkligen. Det var skönt att man ibland inte behöver anstränga sig.
Nej, den trillar verkligen ner i knät på dig. Sen var det ju hemskt.
Tack,
att
mannen på tvätterian.
Ja, otroligt att du gjorde det. Men också tänk om, tycker jag.
Tänk om.
Tänk nytt. Jag ska säga så här, att kommer du ihåg förra Arte? Som
jag
vi gjorde.
Tror...
Att, du behöver inte komma ihåg allt, men jag kan, ett litet recap var att jag pratade om bland annat om Kristoffer Triumfs nya bok.
Ja, Törst.
Och jag gav en liten bakgrund då, eller vad ska man säga. Jag pratade om Kristoffer Triumf som att han alltid försöker vara rolig.
Mm.
Och det här var liksom, jag tänkte inte på det som något alltså, det låter kanske lite taskigt när man säger så, men det var ju också helt i linje med vad som stod i boken.
Ja,
jag citerade inte ur något annat.
Alltså, jag kommer ihåg när du sa det, exakt när du sa det första gången, så tänkte jag att det här var elakt sagt.
Det var elakt, men sen, säger man kompis.
Men sen när du utvecklade
att det är,
och dessutom sa att han är rolig, men att han har liksom den där, ja, med komikernerven i sig.
Att han alltid är beredd att ta en risk. Och
ja,
att det är också något som väldigt tydligt redovisas i hans bok.
Ja.
Men jag vill bara säga, det här är bara något jag vill säga, att det uppfattades, tror jag. Jag har sett det lite i våra egna sociala medier, framförallt frukostklubben, som någon sorts fri, öppna spjäll nu mot att säga taskiga saker om Triumf.
Jaha, så nu har
det
alla bara...
Jag vill bara säga att det var absolut inte det jag tänkte, och det är fortfarande lika förbjudet som innan att bara säga något huvudlöst elakt om när Triumf, man tycker Triumf har varit tråkig. För det tycker inte jag man gör. Någon har skrivit ett skämt, man screendumpar det och säger så här, ja, kolla, nu är han tråkig igen. Det tycker jag är taskigt, framförallt mot en människa som det betyder så mycket att vara rolig.
Alltså, det där tycker jag var det är jättetaskigt att de, som är, att de måste de förstå att du måste kunna säga en sån sak utan att det på något sätt ska ge carte blanche till att vara elak mot personen i fråga.
Det är inte mer carte blanche än innan i alla fall.
Nej, men just det med öppna spel, du är helt riktigt det. Men, för jag tänker till exempel att om den mannen på tvätterian efter att han har avslutat sin anekdot, om jag sen vänder mig om och säger så här, jag brukar runka på småfåglar.
Ja.
Då tror jag att han så här bara, ursäkta.
Det var inget carte blanche.
Det var inget carte blanche det här.
Nej. Så du vill jag bara säga att det inte är mer okej. Okay. Jag vill inte bidra till någon ökning av taskigheten mot Triumf. Han är en kompis.
Bra.
Det får ni hålla i. Sen vet du vad jag har gjort?
Nej.
Jag har i och för sig, det är ett projekt jag har jobbat med länge, men jag har nog tagit det till en ny nivå nu. Att jag har uppfunnit en ny sorts vegetarianism.
Oj.
Jag är ju i grund och botten vegetarian. Jag var det hela mitt vuxna liv. De 20
det vet jag.
Första åren.
Allt att du känner till.
Sen slutade jag. Mycket för att. Bara för att min fru kommer från, är uppvuxen på en köttjordbruk. Heter det så?
Ja, nästan. Alltså hon körde väl det här, vet du, Jordan B. Petersons köttdieten. Alltså innan Jordan Peters person var född.
Hon kan
alltså
den familjen har gjort så. Hur mycket som helst. Och när de inte föder upp biffkor så jagar de i skogen.
Ja, precis. De har hur mycket kött som helst hemma.
De har hur mycket kött som helst.
Alltså, men tänker de, det finns ju kött i skogen.
Det finns. Vi har kött på gården, men vi kan också ta kött ur skogen. Eller kött ur sjön.
Ja, och sen,
kött från affären ibland.
Eftermiddags åker vi till affären, jag köper mer kött.
Mycket kött det finns.
Det är en sån här film som så här, på något sätt skär ut små köttbitar som ser ut som persilja och lägger det på steken.
Så är de. Mm. Såna är de. Och jag har fått, jag kan säga så här, jag accepterar med glädje det. För jag tycker också det berikar ens liv att äta en köttbit ibland.
Mm-hmm.
Men det finns visst kött. Jag tror tanken börjar hos mig att jag tycker så här, äta ett god bit kött. Det finns, det kanske är oacceptabelt enligt vissa parametrar, men det är ju acceptabelt på den parametern att det finns inget som kan ersätta det på alla. Men så liksom, jag pratade om det för att till exempel när jag är på McDonald's eller någon annan, jag tycker ju snabbmat är ganska äckligt. Det finns inget i den köttsmaken jag tycker är särskilt god. Så då tänker jag att då kan jag alltid äta McVegan där. För att skillnaden är så jävla liten.
Jag tänkte så här, när de här reklamerna som de brukar göra snabbmatskedjorna, där de skryter om att det är oftast någon liten tjej som lurar sin pappa att han äter kötthamburgare.
Ja, just det.
Men så är det liksom vegetarisk hamburgare. Och han märker ingenting.
Nej.
Men det gör man inte. Ingen gör det.
Det smakar ju bara ketchup ändå allt.
Ja.
Eller det smakar vilken sås de har lagt på.
Ja.
Men så läste jag en artikel om att någon hade gjort ett någon sorts DNA-test på Subways tonfiskbaguette.
Okej.
Och man hade hittat 0%.
Hur mycket kinesisk sperma är det? Det är alltid alla sådana tester så är det alltid 50% kinesisk sperma.
Ja, det var mer än vad det var tonfisk. För tonfisk var det 0% då.
Fast det är konstigt. Vad äckligt det blir.
Du äcklades av att det var så lite tonfisk.
Ja, faktiskt.
Ja, det kan man ju, för jag tyckte det var äckligt att de visste inte om det var för att tonfisken aldrig någonsin varit där eller att den är så hårt processad så att DNA är förvrängt. Nej, som man inte ens kan se.
Hur är det möjligt?
Men jag kände ju, ja men okej, lite äckel kanske för mat. Vanligt hedligt matfusk. Äckel kan man ju få.
Ja, bara precis. Matindustris äckel var det där.
Men jag ska säga så här att det finns ingenting i burktonfisk. I själva liksom fiskigheten som jag uppskattar. Alltså jag kan uppskatta en tonfisksallad. Mm. Om den smakar väldigt lite tonfisk.
Mm.
Alltså det finns inget i själva burktonfisk.
Nej.
Smaken jag gillar.
Du snålar inte med ketchup när du äter tonfisksallad.
Nej. Och majonnäs och crème fraîche och kryddor. Allt för att dölja en. Så när jag såg att det kommit något som hette tonish, som var tonfisk utan tonfisk, då tänkte jag, genialt.
Ja.
Den här vegetarianismen går jag gärna över till.
Mm.
När jag är på hotell så äter jag alltid något som jag aldrig äter annars. Mm. Och det är, jag äter en liten, liten bit leverpastej.
Men för att fråga en sak. Mm. Hur många hotell har en liten bit leverpastej redo?
Alla.
Nej, det har de inte.
Har de ingen redo så... Ja, men har de leverpastej kan jag ju ta en liten, liten bit leverpastej.
Men går du ner i köket då? Bara liksom går in där med din
hatt?
Men
till frukost. Har du aldrig bott på hotell där frukost ingår? Att de dukat fram det? Att du får välja lite
förlåt,
vad du vill?
Förlåt, jag är dum. Jag,
på något sätt, det är inte alltså room service. Kan ni skicka upp en flisa?
Nej, men jag fick för mig att du bara gick till minibaren.
Nej, nej, nej. Nej. Och tog ut, utan jag går ner till hotell. Det var jag som uttryckte mig slarvigt.
Nej, men, jag fick för mig att det var nästan som en sorts alltså, leverpastejkaka. Och så knäckte du av en bit.
Ja. Nej. Utan, men jag har bara märkt det att jag tycker det är, ibland kan jag bara sakna en liten bit, bara det är någon återuppleva barndomens leverpastej smörgås som är saltgurka. Ja. Men jag har märkt att hur tunn, om jag går till affären och köper en skiva leverpastej, hur tunn jag än skivar den, ber att få den skivad, så blir det ändå aldrig att jag äter upp den. För att det finns inget i själva leverpastejen, att det smakar så här gris eller att det har den här lite metalliska inälvsmaken. Det finns inget i det jag gillar egentligen.
Nej.
Så jag har gått över då till vegetarisk leverpastej.
Okej, som smakar likadant?
Den smakar inte likadant, men det finns ändå inget i liksom själva, liksom den animaliska smaken i leverpastej jag gillar.
Nej. Vad är det med leverpastejen du gillar då?
Ja, men det är nog att det är någon, jag vet inte, det är någon smak som går väldigt bra ihop med saltgurka. Att det är, jo,
det är
lite,
det är
väl lite fett och lite torrfett. Jag kan inte säga vad det är riktigt.
Nej.
Och även gått över till isterband då. För
gott.
Där är det ju bara 50% kötthalt. Men isterband är jättegott.
Det är supergott. Och där är just, det är egentligen mest syra man är ute efter, va?
Ja, jag skulle säga det. Och jag tycker om de kornen de fyller upp.
Ja, jättegott med kornen.
Stångkorv, isterband. Jag tycker det är en väldigt smart vegetarianism. Den kommer liksom med nästan ingen kostnad.
Nej.
Och man kan skära ner sitt köttätande radikalt.
Det är väldigt smart. Liksom en ko räcker ju hur länge som helst med den attityden.
Om man kan spä ut den med korn hela tiden.
Ja.
Dubbelt så mycket. Det är väl gris i isterband kanske i och för sig.
Ja.
Men den då är räcker gris. Det är ju rena särrimner ju. Ja. Bara ta och ta. Fylla på med korn.
Jag har hållit på och små gnaga på den där grisen i 6 månader nu.
Ja, men din kornåker står ju tom nu. Kornborden då?
Det är kornbordsbrist.
Alltså det är det som jag känner mig så himla smart. Att det är den vegetarianismen som är framtiden. Att saker som ändå inte är goda som kött. För jag tycker alltid det är så här. Nu ska de ska liksom konstgjort kött. Att det är liksom drömmen att ta fram en köttbit.
Ja.
Jag tror liksom ta fram en kycklingsallad.
Kyckling, det tror jag är jättesmart.
Ta något som inte smakar. Alltså ett kycklingbröst. Vem behöver det?
Ingen.
Ingen tycker det är en god smak.
Nej.
Ersätt det.
Om de bara kan få till liksom någon sorts skinn som bubblar sig och blir lite knaprigt.
Men ofta i kycklingsallad är det ju inget skinn. Då är det ju bara de här liksom
då kan man lika gärna ha...
Ta någon svamp som smakar inget också. Mm.
Kycklini.
Mm. Bara gör det. Men börja inte i blodig biff. Nej. Börja inte få en hamburgare som ska blöda.
Nej.
Det är inte där. Börja i andra änden. Hur kan jag göra en burktonfisk som inte har något äckligt jävla inlagd fisk i sig?
Ja, ring Subway.
Ring Subway, ja. De har
vet.
Det. Ja, så det har hänt sen sist. Nu har det blivit dags för det här.
Det är dags att
dela art. Jag ska tala om detta. Det är nyhet från Sveriges Radio. Tips från min källa i Värmland. I Edane. Eller Edane. Det är aldrig någon som riktigt vet hur det uttalas.
Nej.
Det handlar om att det handlar om en kommun.
Mm.
Det handlar om Tranemo kommun.
Inte i Värmland då, utan i Tranemo. I Västergötland.
I Västergötland.
Ja.
Ja, men det låter väl som Tranemo skulle ligga i Västergötland.
Ja, jag har varit i Tranemo väldigt mycket i mitt liv.
Ja.
Så, men det skulle kunna finnas många Tranemo.
Är det en trevlig stad?
Alltså det är mycket på land. Jag har varit mycket på landet utanför Tranemo. Jag skulle säga att som stad ska du inte, det är inte som stad du ska uppleva Tranemo, utan för de härliga skogarna.
Mm.
Alltså,
Hur som helst. Mm. Tranemo kommun har skaffat en kommunpoet.
Jag läser detta, ja.
Han heter Jimmy Alm. Mm. Och han har fått ett uppdrag att skriva en dikt i veckan.
Ja, men det är nog vad folk orkar med också från en kommun.
Det är nog vad folk orkar med, ja.
Många.
Att hade det varit en om dagen,
ja,
så hade man fått mycket för pengarna.
Men
fort blivit mätt.
Ja, ännu en Tranemo-dikt. Ja. Ja. Nej, men en i veckan, en i månaden tror jag den skulle kunna...
Ja.
Ja.
Hans uppdrag är att få med så många olika perspektiv som möjligt av vad Tranemo kommun är, enligt Jimmy då, som blir utfrågad i Sveriges Radio. Mm. Och det betyder alltså att han ska skriva dikter om företag, människor, sjöar, verksamheter samt infrastruktur.
Så han ska ja, alltså om bussarna då, man kan ta
ja, och åka till Borås, säkert.
Boråsbussen.
Ja.
Ulricehamnsbussen. Alingsåsbussen.
Där har du tre veckor.
Ja, och så liksom förvaltningen då.
Ja.
Dikter om.
De ber nämligen om ett prov från Jimmy Alm. Och då läser han ett litet stycke ur sin dikt om den kommunala verksamheten. Så det är en dikt som tar ett ganska stort perspektiv.
Ja, för man, alltså, när han ska skriva en dikt om kyrkogården i Tranemo, ja, så kanske det går lättare än när han ska skriva om gatukontoret.
Ja, eller, det tror jag. Och men här liksom, det här är hela
förvalt.
Här är hela kommunala verksamheten.
Mm.
Då tror jag att de blir nervösa där på kommunen. Att här, har han trott att han har avverkat? Alltså, ja. Blir det inget om gatukontoret då?
För han ska inte bara skriva liksom om månljuset över sjön Åshöjden. Nej. Det kan finnas där.
Men jag tror att först så skriver han en övergripande dikt, ja, om den kommunala verksamheten. Och sen gatukontoret.
Folktandvården,
parkenheten etc.
Hoppas det, för att jag tror också för hans egen skull att han inte betar av för om man ska skriva 52 dikter på ett år.
Ja.
Och det är ett år han är anställd på.
Ja.
Kanske med hopp om förlängning.
Jag tror med ett år med hopp om förlängning. Och jag tänker precis som du att jag blir orolig om betar av för mycket nu. Att han börjar med att skriva en dikt som om allt.
Ja.
Och men vad ska du skriva om nästa vecka?
Exakt. Att då känns det, men du har redan sagt.
Jag
du var
sagt
ju så himla kärnfull där redan först. Du fick ju med allt.
Tänk att en limrik kan innehålla så himla. Så himla mycket. No, men då läser han upp. Och så här är då början, gissar jag. Dikten om den kommunala verksamheten.
Mm.
Du arbetar med människors liv och ditt uppdrag är att göra oss invånare så nöjda som möjligt med hur du prioriterar. Och det du prioriterar beror på den politik som vi invånare väljer att rösta på.
Mm. Så här långt är det, jag antar att det är då skrivet med brutna rader.
Jag läser den säkert fel, men det stämmer säkert.
För att om man tänker bort de brutna raderna så är det ju ganska likt bara en text som skulle kunna stå på Tranemos hemsida, va?
Jag är helt övertygad om att han har hittat en gammal så här kommunal telefonkatalog.
Ja.
Och så har han slagit upp de blå sidorna som finns i början på den. Som beskriver den kommunala verksamheten. Och bara så här skrivit av den. För visst låter det bara som en beskrivande text.
Ja, för det är lite konstigt så SO-lärarpoesi. Att det låter så här börjar en SO-lärare berätta om kommunal förvaltning för sina 7 år.
Har han gått igenom sina gamla anteckningar från gymnasiet? Men, här är alltså, jag som först fnissar lite att de skulle ha en kommunal poet. Jag tänker att de kanske skulle ha en kommunal poet som kanske jobbade lite med metaforer eller liknelser.
Än
bara så här, rakt upp och ner beskriva vad de håller på
med. Var fjärde år går vi till val. Men till EU-parlamentet var femte.
Alltså dikten om bussen till Borås kommer han kommer bara skriva av tidtabellen.
Ja, och liksom 200 hästar byggd 1999.
Och så. Sen frågade reporten hur han tror att det här kommer tas emot. För det har knorrats lite.
Jag tror det gör det ofta det.
Det gör det om
lite
allt.
Lite kan jag tänka att det också är lite av ett syfte.
Det tror jag faktiskt.
För att det är lite... Om man inte ser att det kan knorras.
Ja, så tycker vad är poängen då?
Vad är då poängen? Ja. Eller hur få steg framåt? Då är man ingen schackspelare riktigt.
Nej.
Man kan inte se ett steg framåt.
Han säger i alla fall att han inte vet hur det kommer tas emot. Han har hört att vissa är för och vissa är emot.
Mm.
Han säger att han kan inte göra mer än att det han gör, såklart. Alltså skriva av sin samhällskunskapsbok. Och så säger han att det är vackert på något sätt då med den här kommunen då, att man så här tänker att just med den här dikten då, att man tänker så här, att man oftast tänker på kommunen när det är något som går fel, men att man glömmer att vi, alltså invånarna, är en del av den och så.
Mm, mm.
Och han berättar då också att precis, och så. Och efter det så vänder de sig, då låter de Jimmy vila lite i intervjun. Mm. Mm. Och så vänder de sig till Juan Ocha, kulturchef i Tranemo kommun.
Mm, mm.
Nu lite kuriosa som jag har forskat fram. Juan Ocha, det är det tredje vanligaste namnet på en svensk kommunal kulturchef. Och han är slagen endast av Santiago Rodriguez och Alejandro Garcia. Och som jag förstått det så har 163 av Sveriges 290 kommuner har en kulturchef med någon av dessa tre namn.
Det låter troligt. Jag kommer inte syna alltså det här.
Det är fakta som ingen skulle kolla upp. För det låter som att det absolut skulle kunna stämma.
Ja, verkligen.
Ja.
Det är sant, jag har inte tänkt på det, men så är det såklart.
Han ställs då lite mot väggen då. Att det, tydligen har de fått 900 000 kronor av staten. Och då frågar de, är det motiverat? Och då säger Jean att det är motiverat. För ett, så kommer ju alltså Jimmy i princip att kunna beskriva varenda invånare i Tranemo.
Mm. Absolut. Men
inte riktigt
det motiverat?
Men jag måste säga att det är mycket för pengarna.
Ja, det är det ju. Att alla får en dikt.
Alla får en personlig dikt.
Det tycker jag, det hade varit värt 900 tusen kronor. Men alla i Tranemo kommer inte få den. Det måste ändå bo.
Det går ju inte. Det låter ju faktiskt konstigt. För det blir ju högst 52 dikter på ett år då.
Det bor fler i Tranemo kommun.
Och det måste ju bo mer än 52 personer.
Ja.
Ja. Men jag vet inte. Han kanske så här tänker att Jimmy är en doer. Och att, att man har sagt en dikt i veckan, men att lite underförstått så ska du skriva en dikt om varenda person i hela Tranemo.
Det hade inte jag fattat om jag fick jobb.
Jag hade inte förstått det. Du
skriver väl en 8000 dikter nu?
Sen
det är ändå bra betalt per dikt, även om alla får en.
Ja, det är jättebra dikt.
Tror jag, för de är... Ja. Ja.
Sen så frågar reportern om hur ska du göra för att göra alla människor berörda? Frågar Jimmy då.
Höga krav tycker jag.
Konstig fråga också. Han säger att allt han kan göra är att vara öppen för att möta alla. Och då tar han upp det här med att det finns då människor som påstås vara arga. Och då säger han så här, är man arg och förbannad på det här, då kan man träffa Jimmy. Och sen kan man berätta hur arg man är.
Jag tycker det här låter som det han ska ha betalt.
Ja. På Jimmy. För det han gör. Och sen så kommer Jimmy göra en dikt om det. Alltså. Hur irriterande är inte det?
Det kan lika gärna vara bensin på brasan. Skulle jag säga.
Jag har liksom suttit där och är förbannad över att kommunen inte hjälper mina sjuka kor. Åker in för att verkligen läsa lusen och den här slacken Jimmy. Mm. Skäller på något tills hans byxor ändrar färg. Och så slutar bara med att han lämnar över en limrik till den.
Jag tror det är helt fel tänkt. Att de ska mer tänka så nästa gång det är stadsfestival sett liksom han på en sån sänken brandman planka och folk går lös. Att det är mycket bättre om man nu är sur. Jag tycker alltså, att man ska vara sur på Jimmy eller här.
Nej, absolut inte. Men det är så här, man kan liksom inte vinna över en poet.
Nej. Han skriver bara en dikt.
Allt blir bara en dikt. Så får du en limrik om den arga gubben från stan kom in och så någonting sånt då.
Ja,
det är hemskt.
Ja.
Men jag ser fram emot det här. Jag vill faktiskt läsa alla dikter sen.
Jag hoppas inte han väljer limrik som form. För han får hitta många rimord på Tranemo. Då. Det är tre i varje limrik. En arg man från Tranemo börjar varje. Jag har en väldigt angränsande nyhet.
Mm.
Som kommer från frukostklubben. Du pratade om en stadspoet, va? Mm. Men tydligen har den nya en kommunpoet. Ja. Den nya zeeländska staden Christchurch.
Ja.
De har haft ett trollkar anställd de senaste åren.
Det är, vet du vad? Jag tyckte på riktigt att kommunpoeten var en kul idé. Den här nyheten, den gör mig fly förbannad.
Ja, att det har pågått länge också då, sedan 1982. Nästan 40
Oj.
År. Och den här senaste trollkaren då har de haft i 23 år. Och han har...
Hur mycket har han utvecklats under de 23 åren? Skulle jag vilja
veta. Ja, men... Han har blivit väldigt gammal i alla fall. Och lite snuskig verkar det så. Eller sexistisk kanske i alla fall. Men han verkar ha haft en ganska sockrad deal då. Dels bara att han har fått betalt för att vara stadstrollkar.
Ja.
Men också, han har också haft något skattefritt undantag. Så han har både fått betalt, men så också då, man kan, det känns kanske konstigt. Det kanske förtar lite av magin. Att om en trollkar
betala
ska betala skatt.
Men han även då på, liksom, på sitt liksom, vid sidan om jobb?
Nej, han behöver inte ha ett vid sidan om jobb. Han är hund. Jag tror att
Om du ser han också så
ser du att det här är inte en man som har ett vid sidan om jobb. Han ser ut som Gandalf. Sån hatt, sån pipa, sånt skäck. Nästan en klyschig. Lite som när det var med en poet i tv-programmet Baren. Att han såg ut väldigt mycket som en poet också. Lite för mycket som en poet. Han alltid gick runt med en flaska rödvin som han hade ett ljus nedstucket i. Men han har inte behövt betala skatt. Och dessutom har han, haft rätt att ha ett körkort under namnet The Wizard.
Okay.
Så han är lite... Det har varit lite, vad heter det, bomullsvantar när man har hanterat han. För han har då inte varit så mycket en riktig trollkar, verkar det som. På det sättet att han kan trolla, utan mer en turistattraktion. Som dansat regndanser.
Ja, han har varit en shaman. Alltså, han har varit en riktig trollkar. Han är ansett som en riktig trollkar. Alltså, inte som en underhållare, liksom.
Antingen kan man se det som det, eller så har han väl varit som en sån... liksom levande staty som står på Las Ramblas.
Okay.
Fast som att kommunen anställt någon som turister där kan komma och titta på det här.
Ja, det vore kul om det var så att han blev anställd som trollkar. Någon kommuntant tänkte, det vore kul med någon som stod på torget och så här trollade fram röda bollar i öronen på ungar. Och sen har han bara så gått runt och i sitt huvud varit en riktig trollkar.
Jag som tänkte att kanske liksom om det varit en jordbävning har varit framme och liksom försökt trolla bort den, fastän alla vet att det, så långt räcker inte.
Det hade
krafter.
Blivit värre om jag inte sagt
kan
den där ramsan.
Kan du bara jonglera istället?
Du ser att barnen gråter för deras föräldrar har dött i massorna. Kan du inte snälla trolla fram en röd boll i deras öron?
Försök inte ens. Försök inte hela världen. Ändra inte klimatet. Men nu har han då fått sparken. Jag läser från bbc.com och där står det: The city has now ended his contract, saying it is going in a more modern and diverse direction.
Är det en sorts, man skulle önska för en sorts cyborg då?
Ja, att de skulle bara bli ännu mer moderna. Men de vill vara moderna nu, Christchurch. Och då kan de inte ha en trollkar anställd.
Jag tycker så här. Du kan inte ha en person anställd som trollkar i 23 år.
Punkt.
Och sen sparka honom.
Nej, och säga att nej, men vi ville bli lite mer modern.
Nej, men jag kom på att det är helt sinnessjukt att vi har dig.
Ja.
Men liksom, han har liksom varit troll.
Jag tror han är så här 88 också. De kunde bara vänta ut.
Vad ska
ni kan
han
bli moderna
göra?
Nästa år kanske.
Ja, fan. Vad ska han göra?
Trollkaren själv.
Ja.
Mr. Chanel. Mm. Som han heter. Har sagt till lokala media att han tror att han köper inte det. Att han vill bli modern. Han tror att det är för att han är en sån provokatör.
Jaha, vad har han gjort då?
Han skulle kunna ha rätt.
Ja.
För han har blivit hårt kritiserad för sina råa skämt. Till exempel hans skämt om att man inte ska slå kvinnor.
Okej.
Okay. Eftersom de så lätt får blåmärken.
Men när säger troll... Alltså vilket sammanhang?
Sammanhanget var en humorshow. Så jag tycker det är lite förlåtande att det var... Det var inget han sa till liksom, någon kille som gick förbi. Eller till något barn. Utan han sa det i en humorshow. Jag tycker inte det är världens... Det är inte världens softaste skämt.
Nej.
Men i en humor... Jag tycker det är inte världens bästa skämt. För jag kände att det var inte... Jag tyckte det luktade gammal fräckis. Jag tror inte han kommit på det.
Nej,
det men det är kanske vad man kan förvänta sig av en 88-årig. Varför släppte någon in trollkarlen i en humorshow?
Ja.
Vad tänker du göra här, du 88-årige trollkar?
Jag har en fräckis.
Okej. Okej, du får vara med. Men nu står ord mot ord då. Är han sparkad för att inte är modernt med statskontrollkar? Eller är han cancelled?
Jaha,
han drar. Han säger att han är cancelled för att han drar sig. Och något säger mig så här att han är cancelled, men att vi aldrig kommer få veta sanningen.
Nej.
För i vanliga fall är det ju komplicerat med cancel culture, att det är blame if you do, blame if you don't. Ska man liksom sparka Fredrik Virtanen eller låta han jobba kvar?
Ja.
Det blir lite konstigt hur vi än gör.
Alltså ingen hade väl märkt om han inte blir sparkad.
Trollkaren.
Ja.
De hade ju kunnat vänta ut, men jag tror att det är så himla, himla lätt att sparka en sexistisk trollkar.
Ja.
Att man har alltid argumentet, det känns inte riktigt modernt.
Nej.
Att vem ska syna den? Att nej, det gör det väl.
Han, alltså, att ha en
trollkar anställd.
Det är omodernt.
Och man sen kan bara ställa liksom det modernt egentligen.
Nej, men också att ha liksom en boomer. Alltså att inte ens ha en woke trollkarl.
Man skulle kunna ha liksom en wicca-tjej.
Där har du det.
Där har man det nog. Mm. För modernt kändes det kanske inte för 23 år sedan heller när han anställdes.
Nej.
Eller 1982 när man
inledde. Nej, 1982 så var det väldigt omodernt med trollkarlar.
Med trollkarlar, ja. Att de skulle kunna säga bara, vi bestämde att vi ska inte ha trollkarl längre.
Nej.
Vi måste skära i någonting. Det fick bli trollkarlar.
Jag tänkte så här, vad kan vi undvara?
Att det går alltid bara säga det. Eller, okej, nu sa de, det var inte modernt. Det var väl lite onödigt. Men jag tror att... Alltså det måste ha varit en sån välsignelse att veta att fan, nu står vi inför en sån här jobbigt cancer culture-läge.
Ja.
Men det går så himla lätt att bara undvika det.
Ja.
Ni hade inte ens behövt... Det är att gå över ån efter vatten och säga att det inte kändes modernt. Ni kan bara säga, vi behöver ingen trollkarl.
Vi
har bara bestämt det.
Ja.
Motivera. Ja. Det behövs inte, det är ett självmotiverande.
Nej, alltså, det är snarare tvärtom. Motivera vi varför vi ska ha.
Ja. Det är där bevisbördan ska ligga hos dem som en gång införde.
Jag missförstod först och trodde att trollkan sa att ord stod mot ord huruvida han var sparkad eller inte.
Nej. Utan det är såklart. Han tänker heller inte gå med på att sparkas.
Nej.
Han har sagt att de kommer vara döda han innan han slutar trolla.
Men han gör.
Han kommer han nu gör göra det oavlönat då, så att han är ingen supervinnare. Att det är inte så.
Det var inte så att de, liksom ville få något att sluta att framkalla liksom naturkrafter. Utan
nej, det var aldrig där.
Nej.
För då, det känns som att han inte själv, för han skulle kunna, okej, då dansar jag inga fler regndanser då.
Nej, bra.
Så kan vetet torka. Utan, nej, då fortsätter jag ändå. Ni nog får se.
Ja. Ni tror kanske att ekorrarna parar sig utan mina trollformler.
Det känns som han satt inte på de korten riktigt. Så han
nej.
Han hade inte ens par i två år.
Nej.
Nej.
En riktigt bra trollkar behöver inte vara avlönad av kommunen. Vill jag bara säga.
Han kan trolla fram sina egna pengar.
Nej. Merlin gick inte omkring och var orolig för liksom att Hastings kommun skulle dra in hans årliga bidrag.
Nej.
Nej.
Precis.
just det.
Hade du någon mer? Eller ska jag?
Nej, jag hade bara en jätteliten... Alltså, jag hade knappt någonting. Nej. Faktiskt. Men jag vill bara säga att jag läste också nu på Sveriges Radio, så stod det så här att att ABBA nu ska släppa en gammal låt som färdigställdes 1978 och som då aldrig har släppts. Och Nej. Den kommer släppas nu på fredag i sin helhet. Och det tyckte jag var så himla sorgligt, för att jag har så stark känsla av att den här stora ABBA-grejen,
ja,
att då att de är, som jag vet att de, för jag har haft, träffat några personer som har haft med det att göra,
ja,
att de har gått, de har, för jag träffade en person som hade jobbat med det efter liksom att det hade liksom släppts, och han sa så att det har varit så himla jobbigt att gå runt och vara hemlig i 2 år.
Man får ändå ge dem att, gud vad hemliga de lyckats.
De har verkligen hållit sig hemliga, men också så här att inte är det väl någon som har brytt sig riktigt?
Nej, alltså, nej, inte det här att de skulle ha den avatarspelningen, tänkte väl alla. Okej, okay, vissa tänkte det ska jag gå på. Det blir kanske häftigt. Men det som var hemligt var väl att de hade spelat in ett helt nytt album.
Ja.
Det tyckte jag ändå var så här. Det är ändå en del inblandade. Att hålla det hemligt och kunna släppa det som en bomb.
Okej, men då är, folk har då tyckt att det har varit lite coolt, eller? Det har blivit lite här.
Jag tyckte det var coolt att de lyckats hålla det hemligt. Jag blev inte så sugen på att lyssna på nytt ABBA-album.
Jag fick bara känsla av att ingen bryr sig. Och nu var det som att de kände så här, att de inte riktigt fick det de ville ha. Så nu går de ut och säger att vi ska släppa en gammal låt från 78. Det är nästan lite desperat.
Det är lite, jo, det håller jag med. Och jag tycker det lägger lite solkigt skimmer över...
Ja.
Över den bomben då, att vi har helt 10 nya låtar.
10 nya låtar.
Och
ingen bryr sig.
En gammal låt vi stekte för 45 år sedan.
Ja.
Ja, jag håller med. Nu, under pandemin så var det många kommuner som tog bort förseningsavgifterna på biblioteken.
Jaha.
Jag tror i Stockholm så förlängdes de att man kunde låna i 3 månader eller någonting.
Jaja.
Av då uppenbara skäl. Att folk inte skulle känna sig tvungna att komma sjuka och låna tillbaka böcker. Och i Malmö har man återinfört avgiften nu.
Ja.
Men man funderar på att ta bort den igen efter att man analyserat data.
Okej.
Okay. För den här analysen då visade att avgiften inte påverkar hur många böcker som lämnas tillbaka.
Nähe. Men tjänar man inte lite pengar då?
Ja, vi kommer till det. Vad gäller böcker generellt ser vi ingen påverkan. Vi ser inte heller att våra reservationsköer har vuxit, säger Karin Ahlstedt, enhetschef på biblioteken i Malmö. Så nu funderar man då på att ta bort avgiften. Och det gör man i andra kommuner också. I Göteborg så ska man fortsätta med borttagna avgifter under 2001 och 2021 och 2022 för att se då vad det blir för effekt. Det man redan har sett i Malmö. Och jag tyckte bara så här att det känns som... Ja, det är ju en tolkning av data, eller liksom en... Vad ska man säga? Så kan man ju liksom tolka då vad som är rätt att göra, för att straffet är inte avskräckande, så då tar man bort det.
Ja.
Man kan ju också tänka straffet är inte avskräckande. Vi måste höja det. Ja. Om det inte ger någon effekt,
nej,
så måste ju inte den enda tolkningen vara, ska vi sänka det ytterligare då? det finns ju bara, jag vill bara säga det, att man kan också tänka tvärtom. Att vi måste ha mycket, mycket högre...
Ja, det är ett sätt att tänka. Och så tänker tydligen till biblioteken. De måste ha så här, de går in till de som säljer knark vid svensk litteratur. Och så säger de till, märker att de får inga resultat.
Nej, vi slutar.
Och då är det nästan lika bra att sluta.
Ja. Så kan man tänka. Eller så tar man i med hårdhandskarna liksom. Jag säger inte att det ena är mer rätt än andra, men det är konstigt att det är den enda tolkningen man kan göra. För någon effekt har det ju. Det drar in pengar då, som du var inne på.
Ja.
I Malmö får man in 500 000 på förseningsavgifter.
Det är väl
rätt lite, faktiskt.
Ja.
500 000. Och det ska då enligt Karin Ahlstedt sättas i relation till de personalresurser som krävs för att dra in pengarna.
Ja, det finns tydligen på ett vilket sätt?
Ja.
På vilket sätt?
Tydligen så i Karlskoga tog man bort avgifterna 2018 och då gick man plus ekonomiskt.
Hur då?
Det är de här hanteringen då. Personalresurserna.
Men att få tillbaka böcker.
Ja, men och då att någon får säga, och det var, då har du 16 kronor i skuld här. Ja. Vill du betala det direkt? Där var de 16 kronorna uppätna redan då av hennes timlön.
Men jag fattar inte, blir det liksom... Ja, har de liksom jättemycket OB?
Ja, men jag kommer ihåg Bill Cosby var som hetast. Och man sa det att om Bill Cosby tappar en 500-lapp så är det ingen idé han stannar och tar upp den.
Nej, just det.
För den tiden han lägger på det, den har bränt. Likadant om en biblioteksanställd måste säga att det blir 16 kronor i böter. Då var de böterna redan uppätna.
Ja.
Tydligen. Och någon fipplar med kortet. Nu är vi uppe i 28 kronor redan.
Då tycker jag att man måste höja avgifterna rejält. Eventuellt sänka deras löner.
Ja, jag tycker något av det. För att det är verkligen så. Avgiften är så små att det har ingen effekt. Och vinsten blir så liten att den äts upp med råge av hanteringen. Mm. Så är ändå den självklara slutsatsen är sänk avgiften. Ta bort dem.
De är som motsatsen till CSN, de här. Jag kommer ihåg när jag gick till CSN en gång och så stod det så här en lapp på dörren. Det här var när man fortfarande gick till CSN.
Ja.
Så stod det så här, det är oerhört stor press på CSN just nu.
Ja.
Väldigt många människor vill ha kontakt med oss. Därför har vi beslutat att skära ner på öppettiderna. Och har det bara öppet liksom varannan tisdag.
Så ser jag det skrämmer bort. Några tänker om, jag kanske inte ska plugga. Jag börjar på pappas jobb istället. Ja, de är ju antiklara. Klarna skulle jag aldrig tänka så. Det är så små utgifter, det är ingen idé vi... Det är ju så man tjänar pengar ju. Klarna kanske ska gå in på biblioteken och bara, vi kan sköta hanteringskostnaderna. Vi kan göra det.
Biblioteken får ju aldrig sköta liksom, det är därför biblioteken inte sköter sina kaféer.
Nej.
Alltså det kostar ju mer att jag står här och kokar kaffe och tar betalt för den 10 kronor.
Ska vi bara ta bort priset på kaffe?
Då slipper jag också lägga ner en massa arbetstid på att säga det kostar 10. Ja.
Redan där är ju hela vinsten. Kaffet kostar pengar.
Med råge.
Råge. Ja, jag säger inte att det är fel, men jag säger att det finns ett annat sätt att se det. Så jag tycker man kan testa båda, bara tänk båda tankarna hela vägen.
För det låter inte ens som de har liksom funderat över andra.
Det är det framförallt. Alltså, det är verkligen inte att det är fel.
Nej.
Men det är bara, jag tycker ni måste tänka tanken, den andra tanken också. Hur förbjuden den än känns. Tänk den hela vägen ut, sen lägg den åt
sidan. Sen, ja.
Men det är den känsla man har, att de har inte ens tänkt tanken. Det är den som stör det. Ja, det här var veckans kulturnyheter från Delarte-gänget.
Det var det.
Vi kommer tillbaka på fredag.
Det är jag. Och så kommer, är det kanske till och med redan ute, ett riktigt bra Della Hör-story.
Det kom i söndags. Vi lärde oss mycket, du och jag.
Ja, verkligen. Ja. Och massa svåra ord. Och mycket, det handlar om datanördar.
Det handlar om datanördar på 1800-talet.
Och det inte ens fanns data. Det var nördar.
Det var liksom folk som byggde dataprogram som aldrig kunde användas.
Nej.
Ni måste lyssna.
Ja, måste
in i värmen på underproduktion.se och lyssna på Della Hör-story.
Hej då.
Hej.
Hej.